Sidan 314. The Big Bang. Big Bang-teorin är den vanligaste när man ska beskriva hur universum bildades. De flesta astronomer är ense om att universum är mellan 10 och 15 miljarder år gammalt. Det var vid Big Bang som tid och rum började att existera. Man tänker sig att hela universum var samlat i en enda liten punkt. Någon form av explosion inträffade och universum började expandera. Rymden fylldes med mycket energirik högfrekvent strålning, en strålning som idag finns kvar som mikrovågor. Den elektromagnetiska strålningen bildade partiklar som väte och helium. Så småningom började materien klumpa ihop sig och bilda stjärnor. Stjärnorna bildade i sin tur tyngre grundämnen som spreds i universum och gav upphov till galaxer. Att universum utvidgas kan man konstatera bland annat genom den rödförskjutning som uppstår när en galax rör sig från oss. Färgbanden i ett spektrum från en galax är förskjutna åt rött, vilket betyder att våglängden ökar, frekvensen minskar, galaxen avlägsnar sig. Det är inte bara så att universum expanderar, rörelsen är dessutom accelererad. Big Bang var ingen bomb som exploderade i en befintlig tom rymd. Astronomerna säger att universums expansion är en expansion av själva rummet i sig självt. Ett uttryck som inte är helt lätt att förstå. Eftersom rum och tid började existera vid Big Bang går det inte att svara på frågor som till exempel vad fanns före Big Bang eller hur hade universum koncentrerats till en punkt? Vad händer med universum? Kommer det att utvidgas i all evighet? Kommer utvidgningen att avstanna? Kommer universum att börja krympa och till slut kollapsa i ett tillstånd Big Crunch som påminner om det ursprungliga? Får vi sen en ny Big Bang och så upprepas universums historia ännu en gång? Det finns ingen som kan ge ett svar på dessa frågor. Stephen Hawking, född 1942, är teoretisk fysiker från England. Hawkings forskningsområden är teoretisk kosmologi och kvantgravitation. Citat. For thousands of years people have wondered about the universe. Did it stretch out forever or was there a limit? And where did it all come from? Did the universe have a beginning, a moment of creation? Or had the universe existed forever? The debate between these two views raged for centuries without reaching any conclusions. Personally, I'm sure that the universe began with a hot Big Bang. But will it go on forever? If not, how will it end? I'm much less certain about that. The expansion of the universe spreads everything out, but gravity tries to pull it all back together again. Our destiny depends on which force will win. Slutcitat. Stephen Hawking. Sidan 315. Stjärnbilder och stjärnkartor. Sjöfarare har i alla tider använt stjärnorna att navigera efter. Därför behövde man rita stjärnkartor på samma sätt som man ritat kartor över landområden. Om man tittar på en stjärnkarta över norra stjärnhimlen ser man att en del stjärnor är sammanförda till stjärnbilder. Stjärnbildernas namn kom till för många tusen år sedan. Några namn hämtades från mytologin, till exempel Orion, jägare i den grekiska mytologin, och Herkules, gud i den romerska mytologin. Andra fick djurnamn som lejonet och väduren. På stjärnkartan finns en stjärna, Polstjärnan, som befinner sig rakt över Nordpolen. I stjärnbilden Stora björn finns Karlavagnen, sju ganska ljusstarka stjärnor. Om man drar en linje mellan de båda stjärnor som betecknas med A, alfa, och B, beta, bak på vagnen och förlänger linjen ungefär fem gånger, hamnar man i en ensam stjärna. Denna är Polstjärnan och visar en navigatör eller en orienterare var norr ligger. Bildtext. Karta över norra stjärnhimlen. Den vita cirkeln avgränsar på ett ungefär det område som kan ses från Sverige. Sidan 316. Teleskopen, astronomernas verktyg. Varifrån har vi fått vår kunskap om stjärnorna? Astronomerna har, precis som alla andra fysiker, gjort mätningar och beräkningar, först och främst på ljuset från stjärnorna. För att fånga in ljuset använde man teleskop. Det första teleskopet byggdes av Galilei i början av 1600-talet. Med sitt teleskop kunde han fastställa att Kopernikus heliocentriska världsbild var riktig. Teleskop på jorden. Optiska teleskop. De optiska teleskopen samlar in ljuset från himlakropparna med hjälp av speglar eller linser. Optiska teleskop finns i olika storlekar, från de ganska små som används av amatörastronomer till de mycket stora som används för avancerad forskning. Radioteleskop. Stjärnor och andra rymdobjekt sänder inte bara ut synligt ljus i rymden. De skickar också ut elektromagnetisk strålning av andra slag, radiovågor, infrarött och ultraviolett ljus, röntgen och gammastrålning. Radioteleskopen har ofta väldigt stora vridbara paraboliska antenner för att kunna fånga upp svaga signaler och söka efter signaler i en viss riktning. Övre dubbelbildtext. Överst ett litet mobilt teleskop lämpat för enkla observationer och underst det stora teleskopet SOAR på berget Cerro Pachón i Chile. Teleskopet har en spegel med en diameter på 4,1 meter och är byggt på 2700 meters höjd, vilket gör att man slipper en del atmosfäriska störningar. Nedre bildtext. Ovan syns tre mycket stora radioteleskop. Dessa kan signalmässigt kopplas samman för att kunna fånga upp mycket svaga signaler. Sidan 317. Teleskop i rymden. Ett av problemen vid teleskopobservationer är jordens atmosfär. Den är ofta förorenad, den rör sig och kan ge upphov till förvrängningar av bilden. År 1990 sköt NASA, den amerikanska rymdfartmyndigheten, upp Hubble-teleskopet och placerade det i en bana runt jorden på 610 km höjd. Teleskopet är försett med solpaneler för sin strömförsörjning och speciella anordningar för att stabilisera och rikta det mot det föremål man vill observera. Spegeln har en diameter på 2,4 meter. I början av år 2009 tog Hubble-teleskopet bilden nedan av planeten Saturnus. Saturnus måne Titan kastar sin skugga på planeten. År 1999 sköt NASA upp ett annat rymdteleskop som heter Chandra X-ray Observatory. Detta används för att studera röntgenstrålning, svarta hål och kolliderande galaxer. Övre bildtext. Hubble-teleskopet har reparerats och modifierats många gånger sedan det sköts upp. Nedre bildtext. Saturnus med sin måne Titan och dess skugga. Sidan 318. Utblick. Finns det liv i universum? Människor har alltid någon gång tittat upp mot stjärnhimlen och frågat sig om det finns liv någon annanstans i universum än på jorden. Hur ser det livet ut i så fall? Finns det varelser som liknar oss? Eller finns det livsformer som vi inte ens kan föreställa oss? Livet på jorden grundas huvudsakligen på tillgång till väte, syre, kväve och kol. På planeter som har dessa grundämnen, lämplig temperatur och vatten borde liv kunna utvecklas. I vårt solsystem har man gissat att Mars och månarna Europa, måne till Jupiter, och Titan, måne till Saturnus, skulle kunna ha eller har haft liv. Men varken rymdsonden Viking eller Pathfinder som landat på Mars har upptäckt något spår av liv. Under flera decennier har man försökt hitta radiosignaler från främmande civilisationer genom att lyssna mot rymden med radioteleskop. Vid ett tillfälle, 1977, tog man emot en stark signal som hade flera egenskaper som gjorde att den kunde tyda på liv i rymden. Men man har aldrig hittat signalen igen, den är spårlöst försvunnen. En stjärnklar natt kan man med blotta ögat se några tusen stjärnor. Med astronomiska instrument kan man se flera miljoner stjärnor. Stjärnorna är normalt samlade i galaxer och en enda galax kan innehålla flera hundra miljarder stjärnor. Hur många galaxer finns det? Ja, säkert över 100 miljarder i det universum vi kan observera. Men det finns också stjärnor mellan galaxerna. Bildtext. Wow-signalen från 1977 togs emot av Big Ear-observatoriet i Ohio som hade lyssnat efter signaler från rymden under 14 år. Plötsligt dök det upp en stark signal, 6EQUJ5, i riktning från stjärnbilden Skytten. 6EQUJ5 betecknar variationer i signalens intensitet. Den som först såg signalen på skrivaremsan skrev wow i marginalen. Signalen kunde höras i 22 sekunder. Sidan 319. Vintergatan innehåller cirka 300 miljarder stjärnor och vårt universum, det vi har en någorlunda bra uppfattning om, har kanske 300 gånger så många stjärnor som Vintergatan. Vår sol är inte den enda stjärnan med planetsystem. Kanske ligger någon av dessa planeter på sådant avstånd från sin sol att de varken är för kalla eller för varma. Då skulle det kanske kunna uppstå liv som på något sätt liknar livet på jorden. Men varför hör vi inte ifrån någon från yttre rymden? En förklaring är att den elektromagnetiska strålning vi skapat, till exempel radio och tv, bara har varit på väg ut i rymden under, låt oss säga, 80 år. Avståndet 80 ljusår är inte speciellt stort med astronomiska mått. Så de tecken vår civilisation har sänt ut i rymden har ännu inte nått fram till mer än något hundratal stjärnor. NASA, som är USA:s rymdfartsmyndighet, håller på med ett projekt som kallas Terrestrial Planet Finder, TPF. Man tänker sig två laboratorier som ska studera planeter utanför vårt solsystem. TPF ska bland annat mäta storlek, temperatur och förekomst av olika gaser för att konstatera om någon av planeterna i framtiden skulle kunna hysa liv eller redan ha liv i någon form. Borde det inte finnas liv på någon annan plats i universum? Finns det verkligen bara vi? Är vi verkligen ensamma? Ännu har vi inget svar på dessa frågor. Bildtext. En vacker bild från Plejaderna, en stjärnhop i Oxens stjärnbild som ligger på avståndet 380 ljusår från solen.